tårar och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det. Och han sa för sig själv: om den mannen vore en profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hem och du gav mig inte vatten till mina fötter. Må hon ha vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Hon har förlåtit för sina många synder, till hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåser visar liten kärlek, och han sa till henne: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då till sig själva: vem är han som förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de 12 och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som 7 demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas. Susanna och många andra som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Idag, den första rubriken på denna dag är andra söndagen i fastan. Det är årgång 2 i våra evangelietexter. Undertexten är den kämpande tron. Och vi läser ur Lukas, både 7 och 8 kapitlet. Vi har ju oftast rubriker på olika tillfällen, på personer och på berättelser. Idag med alltså andra söndagen i fastan, kämpande tron. Och i Bibeln så står det så här på den dagens sätt: kvinnan som smorde Jesu fötter. Och i kapitel 8 står det om kvinnorna som följde Jesus. Det är alltså rubriker hela tiden. Vi får också rubriker på personer som finns med i berättelsen. En farisé som bjuder hem Simon. En kvinna som var en synderska kom också in i festsalen. De här rubrikerna i Bibeln, kan jag tänka mig att de fanns ju inte där från början. De har vi fått dit senare. Och det är ju för att vi ska lättare kunna hitta, förstå och ta in vad det står. Vad menas med att vi har den här berättelsen? Men vårt sätt att sätta rubriker på våra medmänniskor fanns alltså redan där 2000 år sedan. Vi har rubriker för yrken, för hur vi ser våra medmänniskor, Hur ser vi på varandra idag? Om någon skulle beskriva mig för någon annan, blir inte det ett slags rubrik? Hon är den där äldre, gråhåriga med glasögon. Eller hon som sitter i kassan på Konsum. Hon som köper ägg ofta. Vi sätter alltså rubriker på varann. Omedvetet beskriver vi varandra med rubriker. Här har vi alltså en scen framför oss. Jesus, en farisé och en synderska. Huvudpersonen är berättelsen. Sen finns det ett antal statister runt omkring. Vi kan anta att dessa var vänner till farisén och därmed kanske ansedda som rättfärdiga. Här behöver vi kanske stanna upp lite och se vad som hänt innan det här hände. Hela kapitel 7 i Lukas handlar om fyra mycket speciella möten som Jesus har med fyra mycket speciella personer. Alla visar de en stor tro som inte ses som ofta vid andra tillfällen. Den första vi möter i kapitlet är den romerska officer. Hans tjänare är mycket sjuk, ligger på dödsbädden. Han kommer till Jesus, men han vågar sig inte fram själv. Han har hört honom. Hur? Spelar det någon roll? Han kommer till Jesus med en begäran att han ska göra hans tjänare frisk. Han tror att Jesus kan hela. Han är en officerare, så han är i sitt yrke van vid att göra så. Gör två. Här vågar han inte fram själv. Han skickar fram en tjänare och säger till Jesus att han, officeren, inte är värdig att komma fram till honom. Men säger han, säg bara ett ord så kommer det att hända det som jag tror. Pojken blev frisk. Han trodde så starkt. Och Jesus säger då, inte ens bland israeliter har jag funnit en så stark tro. Andra berättelsen i 7:e kapitlet handlar om en änka som precis har, var en enda son har dött. Jesus kommer med sina lärjungar till Nain och ut kommer ett begravningsfölje. Att vara en änka och inte ha några barn var ett förfärligt möjlighet, ingenting. Man hade inga pengar, man hade ingenstans att bo, man hade ingen som kunde ta vara på en. Jesus ser henne och han vet att den här människan är det synd om, den här kvinnan är det synd om. Han känner starkt medlidande med henne och säger, gråt inte. Han går fram och vidrör pojken och pojken sätter sig upp och börjar prata. Den här kvinnan som genom att pojken dött nästan blivit utesluten i samhället, så känner Jesus medlidande med henne och sonen vaknar upp. Den tredje vi möter i det här underkapitlet är faktiskt Johannes döparen. Jesus kusin, han som döper folk i floden Jordan. Här skickar han några lärjungar till Jesus och frågar, är du den som ska komma? Borde inte Johannes veta det? Han som hade döpt Jesus har pratat om predikningarna och undren som skett. Ändå skickade han några till efterföljare och fråga, är du verkligen Messias? Jag vet inte, vad hade han förväntat sig av Jesus? Kanske ett politiskt uppror, en annan slags förkunnelse. Han var tvungen att få ett påtagligt bevis. Så kommer vi då fram till dagens berättelse där Jesus blir inbjuden till en farisén, till ett gästabud. En farisé, det vet du att det var ett slags politiskt parti och som höll väldigt starkt på buden. En kvinna, man ligger där och bor nu, och en kvinna som anses som syndare och ser sig själv som syndare tar sig in. Det är oftast öppet för att alla ska kunna se vad fint det är och vad de äter. Kvinnan kommer fram till Jesus och faller gråtande till hans fötter. Han tvättar dem med sina tårar och smörjer fötterna med dyrbar balsam. Personer i de här berättelserna har en väldigt stark tro. Och som jag ser det, tillit också till Jesus. Men hur har de kommit till den tilliten och tron? Vi, det här är hela Bibeln, vi hela kyrkohistorien att studera. 2000 år av kyrkohistoria har vi. Ändå tror vi inte alltid, och ibland har vi en liten tro. Vi borde ju alltid be till Gud, Herre, låt vår tro växa. Kvinnan i berättelsen erkände att hon var syndare och gav bevis på att hon var ångerfull. Tidigare, någon dag tidigare eller två, hade Jesus sagt till folket, kom till mig och jag ska ge er ro. Hade hon hört det? Kom till mig så ska jag ge er ro. Hade hon tagit in det till sitt hjärta? Johannes Döparen, som var profet, förklarade ett mycket allvarligt budskap som grundade sig i domen. Och då sa folket, han har en demon inom sig. Och Jesus, han gick in omkring bland folket och predika sitt nåderika budskap om frälsning. Och då sa de, han är en frossare, en vindrickare, en vän till publikaner och syndare. Ja, de kunde inte bestämma sig. Antingen skulle, oavsett om det var begravning eller var bröllop, så var ingen nöjd. Vad hände då här när kvinnan satt där vid Jesu fötter? Och Simon, han blev generad. Både för sig själv och för sina gäster. Folk hade ju sagt att Jesus var en stor profet. Men han uppvisade verkligen inte mycket profetisk urskiljning om han tillät en syndig kvinna smörja hans fötter. Han måste vara en bedragare. Det är skillnad mellan tvivel och otro. Tvivel är något vi tänker. Vi kan inte riktigt förstå vad Gud gör och varför han gör saker. Det är alltså sånt vi tänker. Otro, det är en viljehandling. Det är alltså vi bestämmer oss att vi ska inte tro. Men tvivlet är inte ett tecken på att du eller jag har fel. Jesus skilde även på den tidens människor. De som var barnsliga, det vill säga de som hade en liten tro. Och de som trodde att de visste och kunde allt. Inget dög för dem. Och så var det de som tog emot hans budskap. Jesus tog alltså inte bara emot gästfrihet från publikaner och syndare, utan också från fariseerna. De behövde ju också Guds ord, vare sig de insåg det eller inte. Vi vet också att judiska rabbiner, det vill säga präster och fariseer, de talade inte med kvinnor offentligt. Och de åt inte heller med dem offentligt. Det här är ett offentligt gästabud, och in kommer en kvinna och sätter sig och gråter och pratar med Jesus. Vilka synder hade då den här kvinnan? Det vet vi inte. Vi vet inte heller vad hon hette. Men vi får intrycket att hon var en namn, gick på gatan och hade dåligt rykte. Simon, han undrar ju, ser inte Jesus vem hon är? Men Jesus läste Simons tankar och sa till honom: du, Simon, jag ser vad du tänker. Kvinnan insåg sin egen synd. Simon såg inte sin egen. Men Jesus, han såg bägge synd. Hur mycket synd måste en människa begå för att vara en syndare? Simons andliga synder eller kvinnans mer synliga synder? Bådas synder var kända för Gud. Förlåtelse är en gåva av Guds nåd. Skulden betalades i sin helhet av Jesus Kristus på korset. Förlåtelse betyder nådigt och fritt. Kvinnan accepterade Guds fria erbjudande om frälsning och uttryckte sin kärlek öppet. Jesus förklarar ju här i sången varför de båda har gjort fel, både innan och nu. Det finns ju en risk att tro att kvinnan räddades av sina tårar och sin gåva. Jesus gjorde det ju klart att det var bara hennes tro som räddade henne. Enligt Titusbrevet kan inga goda gärningar göras för att betala för frälsningen. Ty av nåd har vi blivit frälsta genom tro. Och inte av oss själva, den gåva från Gud, inte av gärningar för att någon ska berömma sig. Men i brevet till Jakob läste vi: tro utan gärningar är död. Vi är inte frälsta genom tro plus gärningar. Vi är frälsta genom en tro som leder till gärningar. Hur visste kvinnan att hennes synder var förlåtna? Jesus berättade det för henne. Hur vet vi idag att vi har blivit förlåtna? Gud säger det till oss i sitt ord. När Jesus botade centurionens tjänare var det ett stort mirakel. Ett ännu större mirakel var det att han uppväckte änkans son från de döda. Men det här kapitlet var det största miraklet av alla, att han räddade denna kvinna från hennes synder och gjorde henne till en ny person. Frälsningens mirakel måste vara det största undret av alla. Det största resultaten, och kostar också det högsta priset. Simon var blind för kvinnan och han var blind för sig själv. Han såg hennes förflutna, men Jesus såg hennes framtid. Gud förlät henne på grund av hennes tro. Men Guds förlåtelse är inte automatisk. Vi kan förkasta hans nåd om vi vill. Vi har rättighet att säga ja till Gud, men också säga nej. Så vi kan acceptera Guds förlåtelse. Vi kan tro och motta Guds frälsning. Vi kommer till Lukas 8. Där får man lära sig hur man får tro och använda dem i livets vardagliga händelser. Det står att efter han gick från staden med sina lärjungar och en del kvinnor. Varför dessa kvinnor? Några hade blivit botade från onda andar. Några hade blivit botade från sjukdomar. Frågan är vad resten av hans efterföljare var. Alla de andra som följde. Vad hade de och deras tro blivit av? Men dessa, de 12 och kvinnorna, följde sin herre och hjälpte till att föra budskapet vidare. Dessa kvinnor och män följde honom i ett mycket manligt samhälle. Man fick alltså inte äta ihop dem. Skriftlärde och fabricerare fick inte äta och tala med kvinnor. Jesus visade alltså på kärleken till alla människor i sin samtid och visade därmed också för oss idag att hans budskap är för alla att ta emot eller inte. Det finns ju sådana gamla sånger som finns i huvudet. Och det här kommer från 70-talet. Vi har hört så många säga att det är så svårt att tro. Tro att Gud är alltings herre och han i vårt hjärta bor. Fast man gärna skulle vilja ta det nog emot. Om man tänker kallt och sakligt går det inte alls att tro. Kära vän, ett ska du veta. Du kan aldrig få en tro. Om du menar att din tanke ska Guds härlighet förstå. Tron är salighetens gåva. Tron, Guds gåva är. Om du ber till Jesus Kristus ska du få en tro som bär. Herre, ge oss den tro vi behöver för att vandra med dig. Tack Herre för att vi ibland kämpar. Men att vi får lov att ha en tro som är större än allt. Amen.